Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Väldigt många personer tar det här bokstavligt. Mat blir ju lätt en religion. Och då går jag emot deras religion. Ja, men då är jag ju en fiende.
Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden. En podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Jag läser en artikel om dagens gäst där det står att han är trolovad med sin hälsa. Det tycker jag i och för sig att vi alla borde vara, men självklart ser ju inte verkligheten riktigt ut så. Han är en av de mest populära rösterna just nu i sociala medier när det kommer till just hälsa, och han inspirerar dagligen över 100 000 följare med engagerande inlägg om fejksalt, fredagsrys och pillerkirurgi. Men för några år sedan såg hans dagar annorlunda ut. Som grundare av Paradiset, Sveriges första matvarukedja med ekologiskt, småskaligt och naturligt producerat sortiment, kämpade han då med att få sitt livsverk att överleva. Men coronakrisen blev sista spiken i kistan och i mars 2020 var konkursen tyvärr ett faktum. Men det brinnande hälsointresset har alltså inte slocknat. Och på plats här i studion finns han nu för en stunds snack om sin hjärtefråga nummer ett. Varmt, varmt välkommen till Maratonpodden, Johannes Kullberg.
Tusen tack, jättekul att vara här.
Superkul att ha dig här. Du är ju som sagt en otroligt stark röst i sociala medier just nu.
Ja, det har blivit så.
Vad tror du att det här enorma genomslaget beror på?
Jag tror att det handlar om att jag har en väldigt stark passion för frågan. Jag tycker det är kul att förmedla kunskap och försöka bryta ner det på ett sätt så att folk förstår.
Mm. Ja. Simple as that.
Ja, jag tror det.
Hur ser din typföljare? Var bor hen och hur gammal är hen?
Ja, det är ganska lätt. Som alltid när det gäller hälsa så är det kvinnor som ligger i framkant. Vi män är tragiskt efterblivna på det området. Kvinnan är mellan 35 och 44 som främsta ålderskategori, har en högre utbildning, bor i storstad generellt sett. Men det har spridit sig genom från i början, särskilt när vi pratar Paradiset, då var det ju verkligen Stockholmsbaserat. Nu har jag de flesta följarna, majoriteten är ute i landet, så det har blivit mycket bredare. Men den tydliga skillnaden är kvinnor och män, där män måste skärpa till sig lite, tycker jag.
Har du någon procent män överhuvudtaget?
Ja, jag har 15% nu.
Okay. Ger de sig till känna?
Ja, det gör de. Jag har blandat, vad ska man säga, blandat de som är hälsointresserade och sen de som verkligen behöver hjälp. Kanske ganska ordentligt överviktiga, och liksom, de ringer ofta faktiskt.
Jaha, ja. Alltså de slår en signal till dig?
Ja. Jaha. Det är ganska häftigt, för det, jag blir lite förvånad ibland så när det ringer någon och så tror man att det är någon säljare eller något sånt här, och ser en person som berättar någonting väldigt starkt. Så att jag tycker det, jag blir väldigt glad när jag får sådana samtal.
Men vad gör du med den informationen?
Jag brukar prata med dem och försöka förstå vad det är de vill. Om det kanske bara är lite lugn och ro i själen eller om de behöver lite mer professionell hjälp. Jag jobbar ju som kost- och hälsocoach också. Så ja, det beror på vart samtalet tar vägen. Om det är någon som jag personligen kan hjälpa eller om jag kan se att det här är någon annan som är bättre lämpad att göra det. Jag försöker att ta mig tid och prata med dem.
Ja, det är ju stort av dig. Det måste ju ändå ta lite tid. Men det kan ju i och för sig bli en potentiell klient.
Ja, absolut. Alltså
om man tänker så ur
absolut.
Affärssyfte.
Absolut. Så. Men det är också det är spännande med livsöden. Jag tycker jag lär mig så fruktansvärt mycket av framförallt mina coachingklienter som jag inte visste för bara några år sedan. Det är så lätt att man lär sig, man letar i olika kanaler, man hittar information från forskare och så vidare. Och det blir ganska platt kunskap. Men här är det ju från människor som lever sina problem eller sin egen hälsa. Och det är jäkligt spännande att ta del av.
Ska vi ta avstamp i din resa dit du är idag? Mm. Du har ju berättat om det här i väldigt många poddar. Du är ju en frekvent poddgäst. Men om det är någon som lyssnar på det här som inte har hört om det här tidigare, kan du inte berätta om din bakgrund?
Jag kan börja. Alltså, jag tycker det är väldigt kul att lösa problem. Så att jag började som strategikonsult efter universitetet. Jobbade med att hjälpa stora bolag att lösa problem och var nog rätt okej på det. Men sen hade jag bestämt mig att jag skulle bli börs-vd, det var min grej. Och körde det spåret tills jag blev börs-vd när jag var 29 eller något sånt där. Och insåg att det var ett otroligt tråkigt mål. Det var inte alls, jag ska aldrig mer jobba i ett börsbolag om jag fick frågan eller något sånt där. Och sen började jag jobba med mat. Jag jobbade innan dess med Lidl, byggde upp den i Norge, så lärde mig lite dagligvaruhandel. Och sen startade jag mina egna första bolag någonstans 2009. Men och sen dess har det varit hälsa som gäller. Jag lärde mig så mycket. Hela min familj jobbar med människor och ofta med hälsa. Så att det har liksom legat i mitt DNA eller något sånt där. Och ju att få hjälpa människor att må bättre känns fantastiskt givande liksom.
För du var ju med och startade en gymkedja. Eller var du startade du den eller tog du över ledningen i den?
Ja, det var Feelgood som var företagshälsovård som också ägde en 7-8 gym, helt riktigt. Jag blev anställd som regionchef, sen blev jag vice vd, så blev jag koncernchef på ganska kort tid. Och med uppdraget att vända den från ganska stora förluster, och vilket vi lyckades med tillsammans. Så de gjorde sitt bästa resultat någonsin, men jag själv höll på att ironiskt nog stryka med på kuppen där med gå in i väggen helt enkelt.
Mm. Okej, okay. Så du drog dig ur?
Jag drog mig ur. Jag blev rekryterad av för detta näringslivsminister Björn Rosengren till ett bolag som han och några kumpaner hade startat. Och där blev jag inte så långvarig, för det var inte ett sånt bolag jag vill jobba i.
Tänk eftersom du beskrev som kumpan, hans ja. Kollegor som kumpaner, så ja, var ingen hit.
Hela bandet var väl lite åt det hållet. Mm. Men det var en lärdom, och sen dess så bestämde jag mig att aldrig mer jobba med vad jag kallar för prestigegubbar. Som bara har sina egna intressen och inga skrupler. Då, väldigt trevliga polerade fasader, men nej tack.
Mm. Okej, okay. Så du dumpade Björn Rosengren och sen så...
Han dumpade mig.
Han dumpade
jag, dig? Jag blev okay. Väldigt obekväm.
Jag
så då blev jag dumpad från en fredag till en måndag.
Okej, okay. Det känns som att det är så det, liksom, det, är, så det är i ja. Den branschen.
Ryggdunkar med en kniv i beredskap.
Ja, mm. Okej. Okay. Men resan därifrån då till paradiset?
Det var, däremellan startade jag ett eget digital företagshälsa som jag byggde upp i 5 år och sålde till ett försäkringsbolag när jag kände att jag inte kunde få tag på bra mat till min familj. Och då har jag ganska höga krav. Men framförallt så tyckte jag så fruktansvärt tråkigt att gå och handla i svenska matbutiker. Jag har rest mycket och sett många internationella bra kedjor. Så att då bestämde jag mig 2014 att då får jag väl bygga min egen matvarukedja.
Ja, nej, men det har du kanske rätt i. Det är ju sällan det är speciellt kul att gå och handla. Det är lite som att vara på ett sjukhus.
Exakt så.
Och jag vet ju att du inspirerades av Whole Foods i USA. Och där är det ju en helt annan grej att gå och handla.
Ja, bland annat Whole Foods. Whole Foods för känslan och sen ett par andra kedjor som Trader Joe's. Men mycket amerikanska kedjor just för att man har så... Det är roligt att gå och handla. Och Whole Foods är ganska dyrt, så det blev jag inte så inspirerad av. Trader Joe's har väldigt bra produkter till bra priser. Så att det var det jag ville bygga. Men det tar ett tag att bygga upp en tillräckligt stor kedja så att du kan ge bra priser.
Mm. Och en enhet som Paradiset hade ligger ju i närheten här, där vi sitter och spelar in.
Yes.
Och där har jag ju käkat lunch massor med gånger. Mm. Otroligt trevligt. Men vad var det som hände då? För det kändes som att när man gick förbi Paradiset här på Söder så var det ju... En riktig kassako, kändes det
som. Ja, den gick jättebra. Den gick fantastiskt bra. Den blev lönsam ganska snabbt och sen öppnade vi en butik per år i 4 år. Och varje gång så drabbades den här butiken lite för vi tog den bästa personalen och så vidare. Men sen när covid kom, då gick ju den här butiken ännu bättre för det var den enda fristående butiken vi hade. Och de andra 3 som vi hade låg i köpcenter. Eller saluhall. Och där gick ju besökstrafiken ner med 90% ungefär. Så det var, och då hade vi inte jättefett innan, så det där blev verkligen spiken i kistan.
Mm. Men du måste ju, alltså tänk din dröm som du hade där om att du skulle skapa den här matvarukedjan och sen så bara krossas den.
Mm.
Hur var det för dig?
Ja, det är väl som när alla drömmar krossas. Jag grät faktiskt i bilen här ner för backen vid Münchenbryggeriet. Men sen är jag har tränat mig själv till att bli entreprenör och då har du inte, du kan inte hålla på och ligga och tycka synd om dig själv. Jag är fighter i varje liksom cell i min kropp också. Så att när jag kom hem så kände jag okej, den här dagen får jag ta och sörja och sen är det bara upp och ställa sig och titta framåt.
Mm. Och vad hade du då för ögonen?
Jag insåg att jag försöker ju lära mig av mina misstag och att försöka bygga en dagligvarukedja utan att vara fenomenalt rik är ganska korkat. Så att bli digital var ju den första tanken. Jag hade börjat med podcasting innan och sett att man kan bygga sitt eget varumärke digitalt väldigt bra. Men jag kunde ingenting om Instagram och de här kanalerna. Så att det första blev väl att försöka förstå hur det funkar. För jag insåg att det kommer att vara en viktig kanal framåt och viktig kunskap. Så då försökte jag bryta ner hur Instagram funkar och se hur jag kunde få ta mig plats där. Liksom.
Jag hörde också att du tog hjälp av lite yngre förmågor.
Ja, jag hade en jättehärlig kille, Ludvig, som 22-23 kanske han var då. Och frågade honom. Hur gör man? Han är expert och han pekade mig i rätt riktning, hittade lite amerikanska konton som ju såg helt annorlunda ut än de svenska. Och från det första som han visade mig så hittade jag kanske 7-8 andra och sen liksom skapade jag utifrån det min egen version som jag började testa några veckor senare. Ja, med lite skruvande men i princip så växte det från ingenting till 1200 följare i veckan i snitt under 18 månader eller något sånt där.
Vilket är det bästa tipset du fick av Ludvig?
Att man måste fatta blixtsnabbt vad det handlar om. Ja, det var nog det viktigaste. Det måste gå så fruktansvärt, du har så lite tid på dig. Kombinationen, jag är väldigt visuell av mig, jag tycker om estetik så var därför med butikerna så var det viktigt att det ska vara par, det ska kännas när man kommer in. Och samma sak på Instagram, jag ville skapa någonting som ingen annan hade gjort i Sverige så det skulle vara vackert eller, och tilltalande i alla fall.
Mm.
Så ja, det funkade fram tills att Instagram bytte sen algoritmerna för något halvår sedan. Då fick jag gå över helt till video för från en dag till en annan så bara tvärt.
Ja, men jag vet precis vad du menar. Mm. Det är det vi alla influencers nästan sitter och svettas över just nu.
Ja.
Så att det är, men du finns på TikTok också.
Ja.
Mm. Hur går det där då?
Nej, men det går bra. Jag lägger väldigt lite kraft där. Jag ville bara se först. Det var väl i somras som jag började där. Och ville se om jag förstod det, hur det funkade. Och så jag frågade min dotter som är 13 och kollade runt lite och latchade lite. Vi var i Portugal och då gjorde jag såna här korta grejer och hittade ganska snabbt konceptet. Men sen är det, jag gjorde något inlägg som fick 1 miljon likes eller vad det, ja, på visningar på några dagar när jag hade 1000 följare. Så det finns ju en otrolig kraft i det. Men det är inte för mig, jag behöver en lite äldre målgrupp. Det håller på att hända tror jag, men just nu så lägger jag ingen kraft på TikTok. Utan nu vet jag hur det funkar, jag vet exakt hur jag ska göra för att få spridning. Men jag hinner inte med att köra på fler kanaler.
Nej. Och sen så handlar väl, jag tänker om man driver en verksamhet så handlar det inte bara om att ha så många följare som möjligt. Utan det ska vara relevanta följare som vill köpa det du säljer.
Exakt.
Alltså det är väl lite grann där, ja, det, ja. De glasögonen måste man ju ha på sig.
Absolut. Nej, man kan göra saker för att det är kul. Men ekonomiskt drabbades jag ju extremt hårt av Paradiset konkurs. Så att jag måste ju också överleva.
Självklart.
Ja.
Självklart. Det slår mig här när jag ville säga cyklade hit, men jag vojade faktiskt hit. Då tänkte jag på det här med att ja, men pandemin blev ju dödsstöten för Paradiset så som vi minns att det var i alla fall. Men samtidigt så måste det kanske ha varit någon form av boost ändå på något sätt för dig i att, alltså förstår vad jag är ute efter, att så här, om Paradiset bara hade fortsatt och puttrat på lite halvdant. Eller att du gör idag. Alltså hur, kan det ändå ha varit, förde det någonting bra med sig?
Nej, det förde jättemycket bra med sig tycker jag. Jag är väldigt glad över att jag vågade prova. Jag lärde mig väldigt mycket. Med facit på hand så önskar jag att jag hade kanske bara tagit en butik. Och det är många saker man hade gjort annorlunda. Men jag tror väldigt mycket på det här med kris och utveckling. Att som person, nu har jag fyllt 49, jag lär mig hela tiden, livet är väldigt roligt. Jag kan hjälpa många fler personer idag än vad jag kunde med Paradiset. Så det är ju en gåva och jag har mycket, mycket högre mål idag än vad jag hade då, om det är möjligt. Så att jättekul tycker jag.
Jag bara glömde fråga där när du sa att Ludvig hade visat dig några konton från USA. Tror jag var. Alltså, var det något du fastnade extra för som kanske inspirerade dig lite mer än andra?
Nej, men det var just den här stilen med före efter. Alltså de här snabba jämförelserna på ena sidan och andra sidan. Så att du blixtsnabbt fattade vad som är bra eller dåligt eller gör inte eller gör. Och sådana här saker. Det var det som var grejen.
Mm. Vilka inlägg går bäst då? Om vi håller oss kvar i sociala medier ett tag.
Men det är ganska roligt. Tips som är enkla, särskilt när det handlar om kanske det här med att promenader är bättre än gymmet. Det är nog en av de starkaste. Också när man har en som heter det här är inte, och så kolhydrater, fetter, proteiner och så vidare. Så visar jag på vad jag kallar för fake mat och riktig mat. De går otroligt bra. Och sen när jag gör måltids meal prepping, alltså när jag gör matlådor, vilket ju är, jag är extremt dålig på att laga vacker mat, jag är ingen kock överhuvudtaget, men det blir gott, men det ser för jäkligt ut, så jag fattar inte hur folk kan liksom gilla det där, men jag kommer att börja öka det och jag lär mig även på det området, så att jag tror det kommer bli bättre, men de går fruktansvärt bra.
Men vad var det du sa nu? Promenader är bättre än gym. Kan du utveckla det?
Ja, men det är så spännande tycker jag när jag träffar vänner eller bekanta och sen så har de en... Det blir ju ofta att man pratar hälsa när de träffar mig för de vet vad jag gör. Och då kanske det är så att de tänker att nej, men nu ska jag verkligen ta mig i kragen. Och det första de börjar göra då det är att de ska börja gå och träna. Och jag tänker det är kanske det sista du ska göra. Utan du börjar med maten. Och framförallt se till att få vardagsmotionen att röra sig mer. För får du in en timme gym 3 gånger i veckan, det är 3 timmar. Kan du har liksom 16 vakna timmar per dag. Kan du se till att du rör dig mer där så får du så otroligt mycket större hävstång än att vara den här tiden på gymmet. Om du sitter på rumpan på en kontorstol eller i bilen resten av dagen så blir det väldigt lite effekt av det.
Och samtidigt, hur får man den här liksom superpeppiga nystartkänslan av att bara gå ut och ta en promenad. Det blir så här, det var väl inte, jag behöver inte köpa några kläder speciellt. Nej, jag kunde bara gå ut. Det är inte riktigt tråkigt.
Man kan ju köpa ett par nya skor kanske. Och, men det häftiga är ju dels känslan när man syresätter kroppen. Få ut, om man kan komma ut i naturen. Känslan efteråt att man mår väldigt bra. Inte på samma sätt som när jag kört en tungt träningspass. För den endorfinkicken är fantastisk. Men över tid så kommer du också, om det är viktnedgång du är ute efter, så kommer du märka hur effektivt det är i kombinationen med att äta riktig mat. Och när man ser de resultaten så brukar man bli väldigt motiverad. Men jag säger inte att man inte ska träna, absolut inte. Men om valet står mellan att gå på gymmet eller att röra sig mer i vardagen, då tycker jag man ska satsa på att röra sig mer.
Och sen är ju träna, tycker jag, lite, det är ett lite dumt ord, för att jag menar, jag tycker ju att man tränar när man går ut och går. Ja. Sen kanske att WHO tycker att man ska ha så här många timmar med viss puls. Okej, men man måste ju börja någonstans, tänker jag. Så är det ju. Du nämnde att du är certifierad kost- och hälsocoach. Mm. Vad innebär det? Vad är det för utbildning man går?
Det innebär att man har läst nutrition, anatomi och ja, träningslära och alla möjliga områden ner på cellbiologi. Jag gick en ettårig utbildning på något som heter Paleo Institute. Jonas Bergqvist,
ja,
som
han har varit här i podden.
Ja, ja, jätteduktig kille. Och ska jag vara helt ärlig, så gjorde jag det egentligen absolut inte för att jobba som hälsocoach, utan det var när jag började växa ganska mycket på Instagram, så fick jag ofta frågan: men vem är du? Varför kan du uttala dig? Vad har du för utbildning? Och det är svårt att säga då, men jag har spenderat tusentals timmar med att läsa det här för att det är det roligaste jag vet. Utan då behöver man ha en sån här liten grej i sin bio att jag är certifierad. Och så det var därför jag gjorde det egentligen. Det gick ganska snabbt för mig att läsa in den utbildningen. Sen var det otroligt roligt, och sen råkade det bli så att jag började jobba med det något år senare av en slump, för jag blev kontaktad av ett bolag som hade en bra coachingplattform.
Jag tror att de kan ha kontaktat mig också.
Mycket möjligt.
Men jag sa nej.
Ja, vi är alla olika.
Inget fel på dem.
Nej.
Men man vill ju kanske olika saker.
Absolut. Ja. Jag trodde faktiskt inte heller att det skulle vara så roligt. Så att jag hade nog... Jag vet inte om jag hade sagt ja. Det var en väldigt duktig person som kontaktade mig.
Så är det ju. Liksom. Ja. Och jag tänkte på det här, tillbaka till det du sa, det här med att bli frågasatt. Ja, men vad har du för utbildning? Jag känner verkligen igen det där, för att jag har ju inspirerat människor om träning i många, många år. Men jag blev faktiskt certifierad PT först förra året. Mm. Och jag kände också att det var lite grann som att man fick ge dem en liten så här... slapp, så här, kolla här, jag har faktiskt papper på det här.
Ja.
Det blir något annat, även om jag tycker inte heller att jag lärde mig så mycket nytt egentligen, men man har lite mera pondus kanske i det man säger.
Och jag utbildade mig till PT 2006, tror jag. Jag har inte jobbat en minut som det, men det är bara för att det var kul. Och när jag drev gym så var det ju skönt att ha också på papper att man faktiskt kan det, men jag lärde mig inte särskilt mycket heller nytt.
Kan vi gå in på det här med att du var lite inne på det nyss där med att folk frågar så här, vad har du för utbildning? Din framtoning i det du förmedlar gör ju att du väcker mycket känslor.
Mm.
Varför är det så, tror du? Varför går folk igång?
Jag tror också att det här har förändrats en hel del, men jag är en fighter. Jag gillar att sticka ut hakan. Jag vet ju att om jag bara kör något mellanmjölksinnehåll så kommer jag inte påverka. Utan ibland måste man sticka ut hakan, kanske ta i lite mer än vad som är nödvändigt, och för att få en reaktion. Och jag vet att vissa saker jag har gjort kanske jag skulle gjort annorlunda. Och framförallt idag har jag lärt mig så pass mycket av mina klienter framförallt, så att jag har ju ändrat mitt sätt att kommunicera också en hel del, där jag försöker att inte vara så svartvit. För det var ju svårt när man hade den här grafiska grejen med bra och dåligt. Då blir det väldigt svartvitt, och jag insåg att väldigt många personer tar det här bokstavligt. Mat blir ju lätt en religion. Och då går jag emot deras religion, ja, men då är jag ju en fiende. Och fortsätter jag själv att bygga en religion då är det inte så konstigt att folk stör sig och jag kanske också bidrar till att folk inte mår så bra. Så det har jag försökt att ändra på. Ta bort det här svartvita, för livet är inte svartvitt. Mat, kost, nutrition är inte svartvitt.
Mm. Ja, men det är helt sant. Så är det. Jag tänker att vi ska komma in lite senare här i vårt samtal på det här med religion och kopplingen mellan religion och hälsa, för den tycker jag är lite intressant. Mm. Men kan vi bara hålla oss kvar där då vid den här kritiken som du har fått? Och vi har ju en väldigt tongivande podd, eller de har väl flera poddar tror jag. Jag har inte jättebra koll på det. Men det finns då en podd som leds bland annat av Jakob Gudjoll. Mm. Som många känner till. Och där så gick de ju igång på en sak som du tog upp i dina sociala medier, som handlar om det här med att näringsdryckerna som ges till svårt sjuka patienter och vad de innehåller.
Mm.
Och de, man kan säga att de gick igång väldigt mycket på det du sa. De hade en dietist där som förklarade liksom varför det du skrev var liksom förkastligt och så. Vad tänker du själv om det här?
Det här, för att ge lite kontext då, så hade jag varit hemma hos min pappa som hade en ganska långtgången cancer och han var fullt kapabel att äta själv och åt bra mat, men ändå så var dietisterna då på sjukhuset som rekommenderade, han var läkare så att han är absolut inte okunnig, även om läkare är ganska dåliga på nutrition, särskilt äldre läkare men även yngre. Och han fick en hel låda med sådana här näringsdrycker och det var det som dietisten sa, att det här är det du ska äta. Och när jag kom hem till honom så öppnade jag kylskåpet och såg det här helt packat med sånt sockerlösning i princip. Och jag tyckte det var helt vidrigt, för att det är inte riktigt det man enligt mig bör äta om man har cancer. Så skrev jag det här inlägget såklart i affekt när jag kom hem och tryckte iväg. Och där är ju en sån här sak som jag förstår att för personer som inte har något annat alternativ, de måste få i sig någon typ av energi. Ja visst, då har det här sin funktion. Men är man en människa som kan laga mat, alltid har lagat mat, varför ska man trycka i sig skit som är så mycket socker i dessutom? Och det var det som jag störde mig på. Sen gick jag igång. Och sen så är det ju så här med sociala medier att det bästa som finns om du ska öka trafiken och liksom öka din följarskara, det är ju att hoppa på någon som är större än dig själv. Ju hårdare kritik du kommer med, desto mer går folk igång, skriver kommentarer. Det driver algoritmerna så att du pushas själv. Jag har faktiskt inte, genom åren så har jag slutat att lyssna på sån här kritik, så jag vet inte ens vad de sa och jag bryr mig faktiskt inte. Det är inte så viktigt för mig. Jag tycker det finns en plats för alla åsikter och jag står fortfarande för att jag tycker dietister har en viktig funktion. Jag tycker att deras rekommendationer i många fall som jag har hört är ganska bakåtsträvande och något som jag själv aldrig skulle rekommendera. Men fine, de får köra så som de vill, så får jag driva mitt spår, så får man ju välja vem man vill lyssna på. Och det finns duktiga personer inom alla områden. Lite tråkigt tycker jag det är med den här folk som gör en karriär av att såga andra bara. Men ja, då får man ju välja om man vill lyssna på det. Jag väljer att bara låta dem hållas och sen så bekommer de inte.
Nej. Om jag ska knyta ihop den här näringsdryckssäcken då, ja. så har jag för mig att dietisten i det här poddavsnittet sa någonting om att så här, ja, det var faktiskt vitaminer också och mineraler i den här lösningen, och man måste ju kunna förvara det här över tid, det måste vara hållbart, man kan inte ha personliga kockar på alla sjukhus.
Nej,
så.
Och det var ju ingenting som jag heller, där handlade det om vad min pappa och andra personer, man måste göra en bedömning, är det här en person som är sängbunden, som inte kan röra sig och liksom göra sin egen mat? Visst, fine. Men om det är fullt kapabla människor, då är det idioti att ersätta det här med sån skit. Mm. Punkt. Det kan jag inte säga någonting annat. Och att man stoppar i vitaminer i någonting, ja fine, men det kan de ju få i sig av att äta ett ägg. Man behöver inte dricka sockerlösning med tillsatta vitaminer.
Fick du känslan av att liksom, din pappa hellre hade velat ha riktig mat än...
Ja, som han sa, nej, men det här smakade ju gott, tyckte han. Liksom. Mm. Så, det är klart att det är gott. Det är som juice med söt juice. Vem tycker inte om det om man liksom, tycker om söta saker? Mm. Men han åt ju riktig mat hela vägen till sista veckan innan han dog. Så att, det var mer så. Man måste ju ta hänsyn till vem personen är om behovet finns.
Ja, och jag ska säga att jag har full förståelse för din reaktion. Jag hade troligtvis gjort detsamma om jag hade varit i samma situation. Min pappa gick bort för några år sedan och jag liksom också, jag menar, skulle det ha varit på det sättet så hade jag förmodligen varit väldigt förbannad och kanske önskat en förändring. För ja. Menar, nej, det finns inga personliga kockar på sjukhusen idag. Men vad är det som säger att man inte skulle kunna titta på sånt? Alltså kanske inte en personlig kock till varje patient, men i alla fall kanske höja nivån lite grann. Vad skulle du vilja göra med sjukhusmaten om vi säger att du blir folkhälsominister? Ja, eller så här, ja, om det finns en sån.
Ja, men det är ju så barockt så att det är, liksom, det är nästan ofattbart hur korkat systemet är för upphandling av mat till sjukvården. Det är liksom, man baxnar nästan när man tittar på att det handlar om att den som vinner upphandlingen, den som har kunnat producera det lägsta priset, högsta liksom servicegraden som uppfyller enormt lågt satta kriterier. Och jag vet inte om du har varit på ett sjukhus och ätit den maten som de flesta får. Det är ju liksom, jag skulle aldrig röra skiten. Näringen är ju borta, den är sönderkokt liksom. Och det är fruktansvärt. Och det här är människor som redan är sjuka. Det finns ju få personer som har ett större behov av riktig näringsrik god mat. Och det kostar ju skattebetalare extremt mycket att de ligger kvar längre på sjukhuset. Jag ser ju bara med liksom, mina klienter när de är sjuka och väljer, oftast när man blir sjuk så får man en dragning till sötare, snabbare kolhydrater och så vidare. Väljer man istället att äta riktig mat så kommer du att påskynda läkningsprocessen mycket bättre. Och det här gäller ju verkligen om man är sjukhusliggande, så att, ja, det är helt barockt.
Mm. Jag håller verkligen med. Ja, men det här då med... Ja, dels så har ju du fått frågor om din utbildning. De kan jag känna igen. Och jag kan också känna igen det här med att dina som påståenden saknar vetenskaplig grund. Vad har du för studier på det här, Johannes? Ja. Alltså, det här känner jag igen. Vad tänker du där när den där frågan dyker upp?
Det roligaste tycker jag är att jag brukar ofta lägga... Om det är någon som frågar, eller tidigare så länkade jag ofta till studier. Men folk är så... Det är svårt att läsa forskning för gemene man. Så de förstår inte vad skillnaden är på bra och dålig forskning också. Det här är ju en... Just inom kost så finns det så fenomenalt mycket köpt forskning, det gör inom alla områden, men beställda studier som ska peka på ett visst resultat. Och om man inte förstår hur en studie är designad och egentligen är det bara de här randomiserade, dubbelblinda, kontrollerade studierna som är någonting att ha. Resten är ju mycket gissningslekar eller man får en beställning på det här ska den visa. Och det går att, statistik är fantastiskt, men det går att få fram väldigt många resultat av samma material beroende på hur man tweakar det. Så jag har slutat nu att ta med forskning för i princip, om det inte är någon som frågar specifikt, då kan jag skicka det till dem. Men ofta förstår folk ännu inte vad det står. De läser rubriken, kanske någon liten inledning och sen drar de sin slutsats.
Ja, det är ganska krävande att läsa studier faktiskt. Och jag kan tänka så här att ja, jag köper att man vill ha en studie på det, men som du säger, man måste ha i bakhuvudet hur kom den här studien till, vilka ekonomiska intressen finns det för den här studien. Och sen också beprövad erfarenhet. Jag menar, liksom, kolla på kinesisk läkekonst som har funnits i tusentals år. Mm. Att sånt, liksom, att det måste, man kan liksom inte acceptera sådana saker som den läkekonsten har, utan då måste det finnas en modern studie på det. Ja. Det kan jag också tycka är väldigt märkligt.
Ja, nej, men det är ju... Det finns så stora, starka ekonomiska intressen inom både inom mat och inom läkemedelsindustrin som gör att det är värt att skapa en stor osäkerhet och att det såklart finns mest forskning kring de områdena där det ekonomiskt är störst vinning för läkemedelsbolagen. Det är inte speciellt konstigt, för det är den forskningen de sponsrar. Så att om vi tar en Gudiol-person till exempel som använder väldigt mycket forskning i sina påståenden, så kan man bli lite trött, för det är också så här, man måste se vad ligger bakom den här forskningen. Och att då säga att det finns oerhört mycket evidens kring det här området, ja, men det kanske är för att den ekonomiska incitamenten att ta fram annan forskning finns inte där, och då finns det ingen forskning, för det kostar mycket att forska.
Jag tycker att man kan liksom inte ha två olika läger där man den ena liksom flummar runt utan några som helst grund för sina påståenden, och sen har den andra som bara vill ha studier på allt. Jag tänker, kan vi inte snälla liksom närma oss varandra och försöka lära oss att så här, se på ett sunt sätt, sunt kritiskt sätt på det vi har framför oss? Det skulle man verkligen önska.
Och jag tycker egentligen det är mycket lättare. Det, lösningen är ju extremt enkel. Om vi bara tittar på vad är mat? Vad har vi ätit genom hela vår mänskliga historia fram till för kanske en 60 år sedan? Så skulle vi vara ganska rörande överens om att det är mat. Om vi går tillbaka till näringslösningen som man har byggt ihop på ett labb här nu. Det finns ju inte en människa som har ätit sånt innan 50-talet. Men ägg, kött, fisk, fågel, grönsaker, ja men det tror jag inte någon som argumenterar för att det här är dåligt. Eller kött kan ju då vissa grupper tycka är farligt, men det är den här nya typen av fejkmat som jag kallar det för. Det där börjar bli väldigt problematiskt, men tittar man bara på vad vi skapar för så blir det ganska enkelt.
Och sen kan man väl säga att det har ju hänt en hel del med sjukvården sedan 50-talet. Sen kanske inte liksom näringslösningarna alltid är, ja, det kan man ju diskutera så, från fall till fall. Men det finns ju bra saker också som sjukvården har tagit fram. Men man måste alltid, tycker jag, kunna se på ett nyanserat sätt. Det är det som jag tycker saknas.
Absolut.
Det blir mycket vi och dem här.
Ja, och jag tycker akutsjukvården helt fenomenal. Men det är den preventiva sjukvården som har ganska mycket övrigt att önska. Och jag tycker det vore fantastiskt om man kan börja samarbeta mer, men det handlar ju också om att ha att kunna använda lite klokskap och inte bara väldigt smala glasögon. Det tror jag är viktigt.
Jag tror att många som lyssnar på det här är nyfikna på hur ser en dag ut för dig? Nu känner jag mig att det känns som att jag är med du är med i Framgångspodden. Ja, dina rutiner ut, Johannes. Ja. Men det tror jag många som är nyfikna på.
Ja.
En typisk dag i ditt liv.
Jag går upp ganska tidigt. Nu, särskilt nu kommer jag hem från Thailand för några dagar sedan, så att jag försöker behålla det. Men annars, nu går jag upp i 5 kanske, men annars absolut senast 6. Och så tar jag min kopp kaffe och sätter mig, och nu håller jag på att skriva på en bok, så då skriver jag lite innan barnen vaknar. Sen blir det frukost och får iväg ungarna till skolan, och sen går jag och tränar. Jag har nu senaste året bara ändrat från att jag alltid har tränat på eftermiddagen när jag har som högst stressnivåer, till att göra den direkt efter man lämnar barnen, för att det är så otroligt skönt att ha det gjort. Sen sätter jag mig och jobbar ett par timmar till. Går mycket ut, bor 50 meter från ett naturreservat, så att mycket ute i skogen. Och där brukar jag också passa på, så filmar jag mitt lilla dagliga inlägg till Instagram. Och går hem, jobbar ett tag till, och sen så kommer ungarna hem från skolan. Då är det sen körning till ridning eller thaiboxning eller vad det nu är för någonting. Och sen blir det ett jobbpass till eftermiddagen, sen lägger jag ungarna, och sen är det ett jobbpass till. Jag jobbar ganska mycket.
Jag hörde, hur många timmar blir det per dag?
Det vet jag faktiskt inte, men jag har 3 olika jobb kan man väl säga just nu, som jag liksom växlar lite mellan, men det är väl aldrig under 10-12 timmar skulle jag tippa på.
Fattar.
Ja.
Men du, som sagt, du har ju medverkat i många poddar. Där har det ju framkommit att du bland annat ägnar åt fasta.
Mm.
Och jag funderar på, om vi plockar upp den, och så här, hur väl tycker du att... Nu har ju inte du uppmanat människor att fasta. Det ska vi vara klara med.
Mm.
Utan liksom, men när man är en offentlig person och man har en viss livsstil, så kommer ju människor att bli inspirerade och vilja kopiera dig. Och ta lite bokstavligt sådär.
Mm.
Hur bra är det att kvinnor inspireras för mycket, alltså att de kanske inspireras för mycket av din livsstil och börjar fasta och äta mer protein och sådär. Och, alltså, vad, ja, förstår ja, vad jag menar?
Jag fattar du kanske frågan,
mest, jag reflekterar nämligen över att dina kostråd kanske mest och livsstilsråd funkar för män, men kanske inte alltid för kvinnor. Hur tänker du där?
Ja, men först och främst vill jag säga att fasta är någonting, just nu har inte jag fastat på ett halvår, det beror på hur man definierar fasta, men jag äter inte efter klockan 6 på kvällen ungefär, för då äter jag middag och sen äter jag ingenting och sen äter jag frukost vid 7-8 någonting. Så det blir ju en automatisk fasta där, men det är för att jag har under det senaste året bestämt mig för att jag går ner väldigt lätt i vikt. Så jag får äta så jädrans mycket under det här tidsfönstret om jag ska äta vid lunch. Så det är enbart därför. När det gäller fasta tycker jag det är som det mesta inom kost och hälsa, att man måste utgå från sig själv. Man måste testa. Samma sak här. Vår kropp generellt sett är skapt för att hantera stora utmaningar, oavsett om det är kyla eller värme, om det är hunger eller mättnad. Alltså att klara av att gå hungrig ett tag, att inte äta, det är inga problem. Självklart är man gravid och har man vissa sjukdomar och så vidare, så ska man vara väldigt försiktig.
Eller om man vill ha barn.
Eller om man vill ha barn, absolut. Mm. Men det är nästan som att det har blivit helt vansinnigt att vi inte ska klara oss utan att stoppa mat i munnen varannan, var tredje timme. Det är bara löjligt. Men återigen, jag försöker inte att säga till alla att göra som jag gör, utan jag berättar om vad jag gör. Samma sak som det här med isbad som vi pratar om nu. Att jag tycker det är ett fantastiskt sätt att må bra på. Jag hatar kallt vatten. Verkligen hatar.
Fortfarande eller?
Alltid. Ja. Men jag, alltså känslan efter ett kallbad är ju obeskrivlig. Men det ska ju mycket till mentalt för att jag ska liksom trycka ner mig i det där vattnet.
Jag såg en video, jag tror det är ditt första kallbad. Ja. Det var väldigt roligt. Men ja. Johan Jureskog,
ja, exakt.
Vad gjorde han där?
Jo, men det var förra året, jag är så ledsen, jag missade det nu. Det var förra året, så hade det var ett sånt där event som han hade tillsammans med ett spritbolag.
En känd kock ska vi säga.
Ja, förresten. Johan Jureskog, en känd kock och en god vän. Och så då var det kanske 20 mer eller mindre kända personer som samlades och så fick man massor med sån här sprit som jag då inte drack. Och sen var det i vattnet och det var ju massa fotografer och grejer, så att det var ju bara liksom, där fanns det ingenting att be för. Det var ju bara gå i. Men det var ju en otrolig chock för kroppen. Men fantastisk känsla efteråt. Och det gjorde ju att jag ville fortsätta att prova och se vad som händer. Mm. Och det är samma sak där. Vi är gjorda för extrema förändringar. Och det händer väldigt mycket spännande saker i kroppen. Jag tycker det var kul att utforska. Att lunka på i samma fotspår hela livet. Jesus, vad tråkigt. Det är mer så.
Så är det ju.
Ja.
Jag vet inte hur många poddar med dig jag har lyssnat på, men det är många. I alla fall så har du sagt i en av dem att du tycker att man bara ska äta sånt som man kunde få tag på för 200 år sedan.
Ja, det är lite det som jag var inne på tidigare. För det vet man att det är inga konstigheter. Och återigen, tar man det här då 100% bokstavligt, så ska man fråga. Men
du äter ju proteinpulver.
Ja, exakt. Då sitter jag, är du en lögnare? Nej, och jag menar det här. Jag äter en hamburgare också. Det fick man inte heller tag på. Eller, tekniskt sett kunde man väl baka en hamburgare för 200 år
sedan. Lite lättare
också
att få till en hamburgare kanske än en proteinpulver.
Ja, absolut. Ja. Men det är jättebra frågor du har. Och det viktiga är här, någonstans 80-20-regeln tycker jag är rätt praktisk att använda. Eller 90-10 beroende på var man befinner sig. Men det är en tanke, en aspiration att man behöver inte vara bokstavstrogen, men att största delen av tiden försöker äta riktig mat som jag lagar från grunden själv. Vissa gånger hinner jag inte. Om jag då har ett mål att jag vill bevara min muskelmassa, då måste jag få i mig liksom, lite mer protein än vad jag skulle behöva göra annars. Jag kan skita i det också. Men det är viktigt för mig att ha, när jag tappar vikt så lätt, så vill jag försöka bevara det. Det är dels estetiskt men också rent hälsomässigt viktigt. Tycker jag att det är optimalt att käka proteinpulver? Nej. Tycker jag det är farligt eller dumt? Nej, inte heller. Praktiskt? Ja.
Mm. Men jag tänkte så här, om vi tar då en människa som levde för 200 år sedan en man, nu dog de i och för sig ganska, de kanske dog när de var runt 50.
Nej, det beror väldigt mycket på var i världen.
Okej, okay, strunt samma då. Mm. Om vi bara tar en person som levde för väldigt länge sedan, som närmade sig 50 då, vilket ju också jag gör. Och så tänker man, gud, tänkte de ens på att de ville behålla sin muskelmassa? Och om de nu mot förmodan tänkte på det, så då käkade de väl inte massa protein, man åt det man fick tag på?
Alltså, eller? Återigen, här är vi dels beroende på geografiskt var man var i Afrika till exempel, eller Asien har man mycket större intag av kolhydrater än vad man har i Norden. Här kunde vi äta väldigt mycket fisk. Lax var ju nästan så att man liksom, det var skräpmat.
Och sill, va?
Och sill
var väldigt
exakt,
stort för.
Exakt, väldigt, väldigt stort. Mm. Så att i vissa områden så levde man ju faktiskt längre än vad man gör idag och hade betydligt mindre sjukdomar. Och andra områden så var det sämre av, men ofta var det ju liksom trauman eller sjukdomar som man inte hade medicin mot som tog koll på en. Men nej, jag tror inte man brydde sig om sin muskelmassa. Jag tror snarast att det var pondus och var fet.
För att kungen var det
oftast. Ja, exakt.
Vad tycker du om alkohol? För jag hade en sån diskussion hemma. Vin kontra Pepsi Max. För många säger, okej, det finns andra läsksorter med light-inriktning. Men om man då ställer dem mot varandra så får jag ofta höra, jag älskar ju vin. Mm. Och så säger många, nej, men jag dricker hellre Pepsi Max. Mm. Vilket skulle du välja och varför?
Vilka roliga frågor du har, det är bra. Nej, men jag har varit alkoholromantiker hela mitt, sen jag började med alkohol. Jag var ganska osäker när jag var yngre, framförallt mot tjejer och sånt där, så att då var alkohol perfekt. Så jag har druckit både väldigt mycket, för mycket och ofta genom historien. Och sen när jag blivit äldre här nu, så ju mer man börjar mäta sin hälsa och börjar liksom, särskilt sömn och sådana parametrar, ju mer ser man hur alkohol framför allt är totalt katastrof för återhämtning.
Ser du det på något sätt?
Ja, jag har min sån här Oura-ring här på fingret. Nu har jag en sån här Apple-klocka också. Men det är framförallt Oura-ringen som jag haft i 5 år. Där ser jag det direkt. Någonstans 1-2 glas vin, då ser jag genast en nedgång.
Nedgång i
kvaliteten på sömnen. Mindre djupsömn. Liksom en lättare sömn, så mindre återhämtning. Och nu för tiden så har det också blivit så att jag kanske får en kort buzz av vinet eller alkoholet. Men sen är det ju en halvtimme senare så börjar jag bli bakfull. Så att ska jag dricka alkohol, ja, men då gäller det att jag dricker mycket om jag ska ha något kul den kvällen, liksom av alkoholen. Och då kommer jag ju må ännu mer piss dagen efter. Så att jag har i princip helt slutat med alkohol. Jag tycker det är inte värt det. Sen,
för dig?
För mig, ja. Men återigen, viktigt att vara tydlig.
Ja, men vad dricker du till maten då? För folk tjatar ju väldigt mycket om så här, ja, men jag dricker Pepsi. Och jag tänker ju bara så här, okej, men sötningsmedel och sen har vi den här bruna sörjan. Alltså jag vet inte riktigt. Jag kommer aldrig få Coca-Cola som sponsor. Men jag vill inte ha det heller. Vad dricker man till maten då?
Alltså jag har haft perioder där jag har druckit äppelcidervinäger med vatten. Alltså bara en liten skvätt för att det ger en fin smak. Inte för mycket, för jag drack ett, jag ska inte nämna varumärket, men lite för, som väldigt, väldigt potent. Och då fick jag så här ont i magen av det. Jag trodde att jag hade fått bukspottscancer eller något sånt där. Men det var bara att jag druckit lite för mycket äppelcidervinäger. Så att allting med måtta. Men det ger en liten viss smak. Men annars tycker jag vatten. Men vin så går det ju också ganska bra att dricka väldigt, väldigt lite. Man kan ju bara för smaken.
Absolut. Men
jag har full förståelse för människor som älskar att dricka alkohol. Ingen snack om den saken.
Okej. Om du måste välja då? Du måste välja mellan vin och Pepsi Max.
Är jag på en restaurang så lätt vin. Ja. Är jag hemma? Nej, vatten.
Äppelcidervinäger.
Vatten eller vatten skulle jag säga.
Pepsi eller läsk med sötning. Läsk överhuvudtaget.
Ja, om jag ska välja läsk så väljer jag hellre med sötningsmedel än en sötad. Det gör jag.
Mm. Och hellre kanske sötad med något naturligt sötningsmedel då?
Ja, liksom, men det finns ju så få.
Och så är vi där igen med den här hälsohetsen.
Exakt.
Vi ska inte trigga folk.
Och där är det så här, allt med måtta. Ja. Liksom, det är en dosfråga av allting.
Så är det.
Man får inte bli så förbaskat fanatisk. Det är det som är det viktigaste, tycker jag.
Okej, men om vi uppehåller oss kring det, för det här är lite kul. Du satte faktiskt igång en lite hetsig diskussion hemma hos oss. För jag hade ju sett ditt inlägg där om fake salt kontra riktigt salt. Du vet vilken jag menar. Ja. Och så, jag kan ju bli sådär bokstavlig ibland vid vissa saker. Och så gick jag hem till min sambo och sa, nu kan vi bara köpa det här saltet. Mm. Och så, ja, det här som du rekommenderar.
Keltigt,
som kostar så här ett x antal tusen kronor per kilo. Och han bara, absolut, om du betalar. Mm. Jag står inte bakom det här. Och sen så bara tänkte jag, men gud, liksom, den här Johannes, han triggar igång en massa saker i mig. Jag blir lite irriterad. Mm. Och känner mig lite dålig. Och, här, och Samu bara, sluta följ idag. Nej, men jag bjuder in honom till podden istället. Så kan han få berätta.
Ja. Nej, och det här är ju ett inlägg som jag har gjort förut. Nu har jag börjat så här med att när jag inte har tid och ändå... Instagram är så här väldigt straffande om man inte har en frekvens. Så då tar jag upp en del av de inläggen jag har gjort förut. Dels för att jag tycker de är bra, men också för att jag kanske inte hinner filma content. Så att... Jag skulle väl säga att det inlägget hamnar under kategorin, ja, ta det med en nypa salt om man ska vara lite...
Det var någon som skrev det i en kommentar också.
Aha, okay.
Man kanske ska ta det här tipset med en nypa salt.
Exakt. Och det handlar ju mer om vad industrin stoppar i det, vad du får i det för alla saltkällor som du inte ser. Mm. Så att lagar du maten hemma själv, ja men inga problem. Men äter du väldigt mycket... liksom snabbmat, färdigmat, då är det en issue. Men, ja.
Ja, men precis. Det handlar ju om att sätta det i rätt sammanhang.
Men det var ju bra att jag gjorde det, för då fick jag komma hit och prata.
Ja, men exakt. Mm. Exakt. Och jag tänker att det är väl lika bra. Istället för att man bara sitter på håll och bildar sin uppfattning om en människa, tänker jag. Men om vi pratar lite kosttillskott då, så sa du också i något sammanhang att du åker numera runt, och du och din fru och familjen är på semester och har en resväska full med kosttillskott. Mm. Och om vi då går tillbaka till det här med hälsohets och att så här, många av dina följare inspireras av dig och lyssnar på dig och kanske får för sig att men då måste jag också ha en resväska. Mm. Kan du berätta, varför blev din resväska så full?
Först och främst så får jag skylla lite på min fru, eftersom hon är en stor konsument. Jag själv har gått ner till ett minimum av kosttillskott, och det beror dels på att jag är ganska lat, dels på att jag inte vill ta saker utan att jag har testat och ser att jag har ett behov av det. Det är den viktigaste faktorn. Så mina kosttillskott idag framförallt är omega-3-olja som jag tar varje dag. Som alla mina barn måste ta också. Sen har jag några få produkter som jag vet att jag behöver ta för att jag har gjort DNA-analys, jag har gjort blodtester och så vidare. Så det är inget jag tar idag som jag inte vet att det behövs för att optimera min hälsa.
Mm.
Så att och resväskan, då ska vi säga, då är det kanske ett kabinbagage då.
Jag fick för mig att det var en så här gigantisk, det är som en amerikan har när de är ute och reser. Gigant, man kan få in ett helt bohag i den där väskan.
Ja, men jag har blivit väldigt mycket noggrannare också med att jag är en stark förespråkare för testbaserad hälsa. Gissa inte, ta reda på vad du faktiskt behöver. Mm. För det är ju någonting som vi människor är fenomenalt dåliga på, att göra en kontroll. Hur ser det ut? Bara för att hur vi känner oss just nu säger väldigt lite om vår hälsa. För många av de sakerna som kanske senare kommer leda till ohälsa ligger och gror en lång tid. Och det kan man upptäcka om man testar sig.
Tänker du sa att din fru är den som är mest inne i kosttillskott. Hur kommer det sig? Hur motiverar hon det?
Hon är väldigt hälsointresserad. Och på gränsen i vissa fall till att det kanske inte är hälsosamt. Och jag vet inte hur det har blivit, om det är jag som har påverkat henne, så att hon har liksom kört alla de grejerna som jag har börjat med, men jag slutar.
Och hon fortsätter.
Och hon fortsätter.
Bygger på den där väskan.
Exakt. Nej, det är inte, hon är fantastisk, men hon är väldigt medveten, och hon tar också mycket tester så att hon vet vad hon behöver. Hon har fantastiska värden, och ja, man ska också vara tydlig med att den mat vi äter idag har väldigt mycket mindre näring än vad den hade för, återigen, 50-60 år sedan bara. På grund av att vi mjölkar ut ur jorden med så många skördar och vinstmaximering egentligen. Så att det är ju inte så att vi alltid klarar oss på bara det vi äter. Då ska du äta fruktansvärt bra, och det är ganska få som gör det i Sverige idag.
Jag har också hört det där, men sen har jag sett vissa studier på att det är inte allt som är så näringsfattigt som man kanske tror, utan Nej. Det gäller att man navigerar rätt där i livsmedel. Och mycket som är odlat här i Sverige är ju jättebra. Sen kan man ju diskutera kosttillskott, men som du säger, jag tror att det är bra att kolla upp då. Och där har vi också en klassfråga, kan man säga, att det kostar ju pengar att göra de här testerna. Sen är de inte alltid jättedyra, men det beror på hur man ser det. Men ett par tusen kronor är ju jättemycket pengar för vissa.
Absolut, och det här är ytterligare en faktor som är så lite obegripligt för mig om vi tittar på politiken. Jag förstår varför, men jag tycker det är så korkat. Om staten skulle subventionera att vi faktiskt testade oss som bilprovningen, att vi går in och får en regelbunden check-up där staten också skulle kunna bidra med ekonomiskt stöd för bättre mat, för vissa kanske kosttillskott om det skulle behövas, så skulle vi spara miljarder i behandling av sjukdomar som hade kunnat diabetes, typ 2-diabetes är ju en sån här klassiskt område där, som kostar samhället hur mycket som helst.
Jag vill hålla mig kvar lite grann kring den här hälsohetsen som vi var inne på, det här med saltet. Jag förstår ju att det handlar om en balansgång, det gör det i mitt fall också, i det jag gör, en balansgång mellan inspiration och kanske lite grann att man vill så här trigga igång en tanke hos folk.
Ja.
Hur navigerar du i det här?
Nej, men återigen så, jag idag har jag använt så mycket på mina Instagram-inlägg, och det där kanske jag skulle klassa som jag förut. Idag så känner jag att det är viktigt att tona ner, att vara enklare, att inte vara så svartvit, utan att, alltså det värsta jag vet är det här med skuld och skam som är så otroligt starkt kopplat till mat idag, där om man ser till hur man ser ut, så ser man en person som är överviktig, så får du tankar i huvudet, och den personen har egna tankar, och jag vill inte bidra till den hälsohetsen på något vis. Utan så därför tycker jag det är viktigt att försöka vara så icke pekpinnig och icke rätt fel svartvit som möjligt. Så jag kanske får sluta med att ta upp mina gamla inlägg, och så får jag bara lägga in nya videor. Men det tar förbaskat mycket tid att göra.
Du kanske ska ha en sån här Johannes förut, Johannes nu.
Ja, jag får göra sådana.
För jag tänker att just där tillbaka, när man har ett ekonomiskt intresse, vilket ju de flesta människor har som driver någon slags verksamhet oavsett vad det handlar om, men just när det kommer till hälsa så är det ju liksom lite extra känsligt. Mm. För du kanske hade sålt fler coach-timmar eller hur du nu paketerar din verksamhet om du hade gått på ännu hårdare.
Absolut. Nej, men det är ju, med det jag vet idag så skulle jag kunna göra ganska små förändringar som skulle göra att jag skulle tjäna otroligt mycket mer pengar. Men grunden i det jag har gjort hela mitt, de senaste 15 åren i alla fall, är ju att jag vill arbeta för en positiv förändring. Det har kostat mig allt jag äger och har i princip. Så att det är ju inte så att jag har gjort det här för att tjäna pengar. Att bygga en dagligvarukedja är det dummaste man kan göra. Det visste jag redan innan jag startade. Så jag sa att det var ett kamikaze-projekt, men sen gick det ju väldigt bra ända fram tills pandemin kom. Men det var en väldigt tuff resa, men jag visste att det här är någonting som jag troligtvis inte kommer att tjäna pengar på, och med risk för att förlora allt.
Mm. Jag tänkte bara, vi sa att vi skulle prata om det, så jag tänkte då gör vi det nu. Jag har en hypotes om att det här massiva intresset vi har för hälsa och optimering idag, att det bygger på att vi befinner oss i en del av världen som är väldigt sekulariserad. Vi har liksom ingen stark religionskänsla.
Tillhörighet.
Så det blir någon slags ersättning för religion, tänker jag. Vad tänker du om det?
Ja, absolut. Jag skulle säga att maten är den nya religionen för många av oss i västra västvärlden. Och det blir ju väldigt tydligt just med de här enormt starka reaktionerna med som kan liknas vid religiösa grupper när man pratar om att kött är bra eller att veganskt är det enda rätta. Och så kommer jag och säger att liksom...
Vad står du i den frågan då?
Ja, jag tar ju position. Jag tycker att vi är skapta för att äta. Vi är alla ätare. Det är väldigt tydligt med hur vår kropp har utvecklats. Alla funktioner i kroppen. Att inte äta kött tycker jag är både korkat och okunnigt. Det är bland det mest näringsrika som finns. Så att påstå att vi inte är gjorda för det är idioti. Återigen så kommer man då till det här med forskning. När man pratar om att rött kött skulle ge cancer. Också så enormt svag forskning där man också blandar äpplen och päron och tårtor ihop och så försöker man dra ett liksom likhetstecken.
Och så har vi klimatet,
självklart. Mm. Och det blir ju en blandad fråga där man oftast inte skiljer på vad är en hållbarhetsfråga, vad är en hälsofråga, utan det blir en etisk fråga. Och jag har full respekt för veganer som har ett etiskt perspektiv att inte äta kött på grund av djurhälsan. Absolut, 100% respekt. Men att påstå att det skulle vara hälsosamt att vara vegan, skulle jag säga, då är man väldigt fel på det.
Mm. Ja, och om vi går tillbaka till det här då med liksom religionsliknelsen. Känner du att du... Känns kostymen du har fått, liksom tagit på dig själv och fått av dina följare, sitter den bra eller känns den som att den är lite för stor eller för liten ibland att fylla?
Nej, jag trivs ganska bra i den här rollen, men jag tycker att jag har ett ansvar att utbilda mig, att bli klokare, att inte de här affektinläggen, ja, de får man nog putsa bort.
Fast du är ju människa å andra sidan,
ja,
tänker jag.
Exakt. Ja, exakt. Och så att det jag gör är att jag har som sagt slutat att läsa kommentarer. Jag svarar på alla meddelanden jag får, men jag läser inte kommentarer. Och oftast är de bra, men liksom, det tar för mycket energi med det här enkla negativa som folk kan bara spy ut på sociala medier. Och det orkar jag inte hålla på och bry mig om. Men när jag trivs bra i min roll som influencer, vilket är helt barockt, så att som 49-åring liksom bli influencer så. Men jag känner också ett väldigt ansvar. Men jag tycker att jag förvaltar det ganska bra eftersom jag ser hur mina klienter utvecklas. Vi får väldigt, väldigt bra resultat. Jag får väldigt mycket uppskattning från personer som följer mig. Jag får också en del kritik från personer som följer mig. Mm. Men där tycker jag det är väldigt kul att ta en dialog och se varför har de kanske valt att missuppfatta eller missuppfatta saker som jag har sagt och vad kan det bero på. Så att har man bara ett öppet sinne, då tycker jag det är jäkligt kul att ha en diskussion och prata. Men har man förutfattade meningar och inte är intresserad av att ändra på dem, ja, men då är det ganska meningslöst att prata.
Ja, och det är väl ofta att människor idag inte har tid och orkar inte riktigt så sätta sig in i någonting. Utan man läser en rubrik och man lägger ihop ett och ett och så tror man att man har fått någon slags helhetsbild, fast det sällan är så.
Mm.
Tyvärr. Du har ju också av naturliga skäl då, eftersom du berättade i början här om din pappa, du har pratat en del om döden. Mm. Och du har sagt att det är viktigt att vi tänker på döden kanske till och med varje dag.
Mm.
Kan du utveckla det?
Ja, men jag tycker det är så enormt viktigt och kanske det vi gör minst i världen idag. Vi förnekar, liksom det är så, man får nästan inte prata om det här att vi alla kommer dö. Det är det enda som vi alla vet. Och just i den här enormt stressade världen där vi bara springer runt som ekorrar och inte funderar över vad vi har, det här livet som är så fantastiskt. Bara liksom ibland lägga sig på rygg, titta upp på himlen, förstå hur extremt små och oviktiga vi är som människor på den här planeten. Och att vi kommer att dö, då blir andra problem som man har ganska oviktiga. Den här negativa kommentaren man fick på jobbet eller vad det nu är för någonting. Det är bara liksom, det blir så lätt att spola bort sån skit om man har ett perspektiv där man inser, jag kommer att dö, jag har den här tiden, let's make the most of it. Och så tittar man på alla de positiva sakerna. För det är också det här med att vad som händer i skallen. Det är så mycket inre teater som pågår som man själv orkestrerar. Och man kan välja vilken röst man vill ha. Och det blir lite utläggning här. Men att alla har ju två radiokanaler som spelar liksom, och du kan välja att skruva upp musiken på den negativa eller på den positiva. Jag har valt att dra ner ljudet på den negativa och vrida upp den positiva till max, för jag vill njuta av det här livet och få så många andra som möjligt att njuta.
Mm. Ja, och det är jätteviktigt. Jag håller med dig helt, och jag känner ju att när vi är inne på hälsa så har vi en viktig pusselbit som vi ju helt har missat. Och det är ju det här med existentiell hälsa. Alltså, varför finns vi?
Ja.
Och jag tänker att det här ständiga letandet efter det här kosttillskottet som ska göra mig lycklig, eller den här yogapositionen eller vad det nu kan vara, handlar någonstans om att jag vill hitta någonting som ska hjälpa mig och liksom göra mig relevant på något sätt. Alltså jag tycker det är enormt viktigt att prata om. Och jag tror att det skulle få många människor att må bättre också om man vågade prata om döden mer. Alltså, varför finns vi?
Ja, och det är jättebra. Den själsliga hälsan är minst lika viktig som den fysiska, och också ofta kopplad till det. Så att ett mer holistiskt perspektiv, och ibland så är det här less is more. Det behöver inte vara så förbaskat komplicerat. Låt oss bara gå tillbaka till att vara människor, till att älska varandra, ta vara på vår tid här, och så skippa allt det där tramset.
Ja, och sen just att det är kyrkan som har fått den pucken på något sätt. Det är de enda som pratar om existentiell hälsa. Det är ju inte fel att kyrkan pratar om existentiell hälsa, men jag tänker att det kan ju vara så att fler kan prata om det som kanske inte tillhör kyrkan.
Verkligen.
Utan som bara vill prata om det här också.
Mm.
Det tycker jag är jätteviktigt. Men det kräver oftast att man hamnat någonstans i den åldern som du och jag är i, att föräldrarna börjar gå bort, man börjar bli lite, man drabbas mer av livet. Det är då man börjar tänka på det här lite mer, upplever jag.
Ja, jag har, det tror jag är det vanliga. Jag har hållit på med det här ganska länge. Jag fick väl min första sån här identitetskris när jag var 6, har jag för mig, när jag tittade upp på himlen på Gotland och insåg hur fenomenalt liten man var. Men jag brukar plocka fram det där med jämna mellanrum. Just som en påminnelse. Men det är klart, ju äldre man blir och ju mer personer man känner som drabbas av cancer eller vad det nu är för någonting, så blir det mer och mer relevant. Jag skulle återigen säga att jag är inte speciellt bra på att använda det här varje dag, men min ambition är att bli bättre, och jag tror att fler skulle må bra av att se sig som dödliga människodjur än något annat.
Mm. En avslutande fråga. Jag hörde dig först säga att du blev av med väldigt mycket pengar i samband med att paradiset kraschade. Och sen har du nu startat din nya business. Hur ska du utveckla din plattform framåt på ett sätt som, alltså, dels då ger bra avkastning men samtidigt hjälper människor på ett bra sätt?
Jag ser ju att det finns väldigt spännande kombinationer där du kan både hjälpa dig själv ekonomiskt, men att hjälpa andra människor att må bra. Och även hjälpa andra människor ekonomiskt. Så att jag har det senaste halvåret börjat studera verkligen det här med nätverksmarknadsföring, eller direkthandel som det kallas för också, som är ett oerhört spännande område.
Tänker vi typ Tupperware party?
Ja, tänk Tupperware party, okay. men hälsa. För det är den mest effektiva formen att bygga en ekonomisk trygghet i förhållande till tiden du lägger ner. Och det är två saker som är viktiga om man pratar förmögenhet. Det är att du måste ha pengar, men du måste också ha tid. För har du bara pengar men ingen tid, så är det ganska meningslöst. Och har du massor med tid men inga pengar, så är det också ganska meningslöst. Och det här innebär ju, den första tanken, det är ett väldigt tabuområde i Sverige. Eller man tänker på pyramidspel och såna här saker. Och det är otroligt spännande när man börjar komma förbi den grundläggande missförståndet och inser vad det här är. Världens snabbaste affärsmodell just nu inom försäljning, och Sverige som vanligt på efterkanten. Men Här tror jag att vi kommer att se en enorm förflyttning tack vare covid. När folk inser att man kan, det är härligt att kunna jobba hemma för vissa. Att kunna jobba var som helst i världen ifrån. Att styra, att vara din egen chef, att styra sitt liv. Så att det är någonting jag har bestämt mig för att bli väldigt, väldigt duktig på. För det kommer också att göra att de personerna som jobbar med mig i mitt team kommer att få en ekonomisk trygghet. Vi kommer tillsammans att hjälpa många fler människor att få en bättre hälsa. Så det är en sån här vinst för alla som är med.
Jag försöker tolka dig här, så är det någon slags produkt du ska sälja på home parties då?
Ja, nu är det ju Tupperware 3.0 då,
digitalt. Ja, vi behöver kanske inte dra in Tupperware, men Oriflame också kör väl home parties?
Absolut, Oriflame är ju ett sånt bolag också som är extremt framgångsrikt, börsnoterat, Jocknick-brorsorna som startade. Så att det finns svenska företag som har varit duktiga på det här. Home parties har varit vägen framåt. Nu är det ju mer att man jobbar med sociala medier och jobbar digitalt. Men det handlar ofta om produkter som behöver en förklaring för att sälja. De kan inte sälja lika bra i en butik.
Jag förstår det. Det är lite kryptiskt, men okej. Okay, men vi får väl se. Om man följer dig på...
Vill man veta mer så kan man ju kontakta mig. Och
ringa dig till och med.
Ja, man kan ringa.
Vill du ha mer samtal?
Nej, det får man luska ut själv. Men på Instagram kan man skicka DM om man tycker det låter spännande.
Mm. Den här boken som du pratade om, vad kan du säga något mer om den?
Ja, det kan jag göra. Den ska bli klar och komma ut i augusti. Och det handlar egentligen om att ta makten över hälsan genom ett visst sätt där jag går igenom ett evolutionärt perspektiv, hur det ser ut idag och vad du kan göra själv för att ta makten över din egen hälsa. För det är någonting vi är fenomenalt dåliga på.
Ja, generellt i alla fall, får man väl säga.
Ja, men verkligen i många, vi har ett stort problem idag.
Ja, det har vi ju. Mm. Det kan vi ju säga. Så vill man följa dig, vi har ju pratat om ditt Instagram-konto, Johannes Kullberg.
Ja.
Och du finns även på TikTok, eller har du lagt ner
det? Nej, jag finns där. Jag heter nog Johannes Kullberg där också. Ja, det är väl där man...
Jag la ner mitt TikTok-konto, för min son tyckte att det var cringe med gamla människor på TikTok.
Jätteroligt. Nej, men jag har bara så här 7000 följare.
Ja, ja, ja. Man måste ju testa.
Ja, exakt.
Och sen kan man ju anlita dig som kost- och hälsocoach, ja, om man vill.
Och då är det johanneskullberg.com man går in på.
Just det. Ja. Paradiset, kommer det att återupplivas på något sätt? Det var ju några lite tendenser där ett tag.
Ja, det förs diskussioner där, så det är inte dött.
Nej,
ja.
Okej. Det ser väldigt kryptiskt ut. Det ser inte ni som lyssnar.
Nej.
Men jag får tacka dig så jättemycket för den här gången.
Och tack så jättemycket.
Jättespännande samtal om hälsa. Du kanske inte gick så jättemycket in på kosten och så, men det kanske finns anledning att du återvänder.
Jättegärna.
Framöver.
Och vi pratar inget maraton heller.
Det gjorde vi inte. Nej, men det fanns så mycket annat att prata om, känner jag. Men du är varmt välkommen tillbaka.
Härligt. Jag kommer gärna.
Och kul att du kom.
Tack.
Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra, spring snyggt, ta hand om dig, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.